P1, Sveriges Radio.
England och Argentina i laddad semifinal i VM. Ommöblering i Ukrainas regering. Nu petas landets försvarsminister. Hör om orsakerna bakom och vad det betyder för Ukraina. Och ukrainska attacker slår hårt mot rysk energiinfrastruktur. Hör hur bensinbristen påverkar ryssarna. Och värmen håller i sig med temperatur upp mot 30 grader. På Skansen i Stockholm svalkar sig djur med specialgjorda glassar. Välkomna att lyssna. Jag heter Samantha Kord. Ja, nu ska vi till Atlanta där två av fotbollsvärldens största rivaler, England och Argentina, just nu gör upp om en plats i VM-finalen. Just nu står det 0-0 och England mot Argentina väcker alltid känslor. Och inför den här matchen så har säkerheten varit uppskruvad runt matchen. Vår USA-korrespondent Gina Lindberg är på plats. Gina, beskriv scenen för oss. Vad är det för stämning där du befinner dig just nu?
Ja, här inne på arenan så är det peppat, laddat och väldigt, väldigt nervöst. Mållöst hittills mellan England och Argentina, och det gör inte supportrarna här lugnare. I halvlekspaus här så var det många som fyllde på med dricka och mat, och nu har de tagit sig in här på arenan igen. Och det är ett hav av supporterfärger. De som dominerar är de argentinska supportrarna i ljusblå vita tröjor, och stämningen är väldigt, väldigt laddad.
Du har varit runt och i Atlanta Stadium ett tag nu. Hur märks det att det är ärkerivalernas match?
Det märks på säkerhetspådraget. Det är ett extra stort säkerhetspådrag inför den här matchen. Och det har ju att göra med att det här är bittra rivaler, historiska rivaler. Så att FBI har klassat det här som en högriskmatch. Så att det har varit hela senaste dygnet polishelikoptrar som har hovrat ovanför oss. Det är fullt med poliser och säkerhetsvakter i stan, väldigt mycket avspärrningar, så att den här polisnärvaron och säkerhetspådraget är väldigt, väldigt tydligt när man är här. Men när jag pratar med supportrar så säger de flesta att ja, men de har kommit hit för, eller alla jag har pratat med säger att de är här för sportens skull, inte för att bråka, och de tror inte att, trots att det är starka känslor, så tror de inte att det kommer bli några konflikter eller bråk. Det är fotbollen vi är här för, säger de. Och det är många som har kommit hit, hela Atlanta domineras av fotbollssupportrar dessa dagar, och det är närmare 70 000 här inne på arenan, men det är ju väldigt många tiotusentals ute på stan också som följer det här på storbildsskärmar och är här för att vara nära matchen och vara med om stämningen och det historiska ögonblicket.
Du sa ju det att supportrarna säger att, och fansen, att det här handlar om fotbollen, men vi har också hört att det är ärkerivalernas match. Om du pratar med de argentinska supporterna, betyder den här matchen någonting mer för dem?
Alltså oerhört mycket. Det är så mycket som står på spel. Jag menar, båda lagen vill ju...
Ja, och här gjorde England mål.
Där gjorde England mål, ni hör.
Vi går direkt över till Sofia nu, som befinner sig på i London. Ja, vår utsända Sofia Sofranerado, hör du oss? Och hur är stämningen nu när England gör mål?
Jag hör er, men det ropas och hurras och hejas och hoppas i den här puben, så att man tror nästan att väggarna ska explodera. Det är glädjeskrik, det är ren och skär glädje här när England gjorde 1-0 mot Argentina. Och jag har fått gått iväg en bit för att kunna höra er överhuvudtaget. Alldeles precis innan så visades ju Infantino i bild, och då var det höga buarop här från engelsmännen. Men nu är det bara glädje.
Om man jämför då med annat motstånd som de har mött, nu är de bara glada. Men vad märkte man inför den här matchen jämfört med andra matcher?
Jag tycker mig har märkt en större självsäkerhet bland engelsmännen, att man faktiskt kommer vinna den här matchen, att man kommer ta hem det här VM:et. Att man var liksom så självsäker att man skulle gå till final. De har ju haft en självsäkerhet hela vägen i slutspelet, engelsmännen, men inför den här så fanns det liksom ännu en nivå av självsäkerhet. Och visst, det finns ju de som tar upp den här historiska konflikten som funnits mellan länderna England och Argentina, men generellt så nämner man inte det eller associerar man inte det om man inte är kanske en äldre generation som minns Maradonas mål och som också minns den här historiska konflikten och Falklandskriget till exempel. Man pratar mycket om att nu är det fotboll som gäller och politiken hör liksom inte hemma här riktigt.
Engelska fans hoppas ju på att få uppleva det första VM-guldet sedan 1966. Så pass mycket att det till och med togs upp med Keir Starmer. Men nu vet jag att du har en bra engelsk supporter i närheten som vi gärna vill höra.
Nej.
Det hade jag står på arenan. Jag står på arenan här i Atlanta. Snabb reaktion här från en engelsk supporter. Quick reaction.
Well, I don't know, I've missed a goal, but absolutely incredible. But hang on! No, Argentina haven't scored. I have followed England for 25 years. Oh, I've watched us lose. I watched Maradona with his hand of God. I watched Beckham get sent off in France 98. There is so much history. This game has cost me £10,000 to attend.
What's it worth?
From the UK. Because I follow England everywhere, because I'm proud of my country. And you Mexican people are exactly the same.
Alltså, ja, som ni hör,
ja.
Starka känslor bland supportrarna här och väldigt mycket glädje förstås från de engelska supportrarna som fullkomligt jublar och spiller ganska mycket öl på golvet här vid matställarna utanför arenan.
Ser du några argentinska fans runt omkring dig och i så fall hur reagerar de på det här?
Ja, jag har precis försökt prata med en som absolut inte ville prata. Utan som bara gick in igen. Jag står precis utanför ingången till arenan, så jag ska in igen här på sitt plats och se hur det ser ut där. Men jag kan inte gå in där med min sändarväska just nu. Men när jag tittar in, jag ska bara närma mig så att jag ser hur det ser ut där inne, så är det förstås sänkta huvuden på platserna där de argentinska supportrarna sitter. Men hög stämning in i arenan och 1-0 alltså till England så här långt.
Stort tack för det, Ginna. Vi ska tillbaka nu till Sofia Sofrenado som befinner sig i London, Sveriges Radios utsände där. Sofia, igen då, hur märks det fortfarande av den här stämningen? Hur är glädjen där du är just nu?
Nej, men den steg precis några nivåer här efter 1-0-målet för England. Det är glädje, det är händer i luften, det är skratt, det är skrik, det är hejarop. Engelska fansen är superglada och ännu mer segervissa nu.
Stort tack för det. Sofia Sofrenrado, vår utsände i London. Tack också till Gina Lindberg, Sveriges Radios USA-korrespondent från Atlanta Stadium i USA, där det just alltså nu står 1-0 till England. Och historien bakom den här rivaliteten mellan England och Argentina är som sagt lång. Journalisten och författaren Jesper Högström berättade i studiet tidigare idag om varför mötena mellan just England och Argentina har blivit några av fotbollsvärldens mest mytomspunna.
Ska man börja från början när fotbollen kom till Argentina, så var det ju britterna som tog dit den i slutet på 1800-talet. Och då var Argentina dessutom ganska ekonomiskt beroende av Storbritannien, så till den grad att folk sa att det var en informell del av det brittiska imperiet. Och det ligger liksom i grunden här att britterna, engelsmän, haft en stor inverkan på argentinsk fotboll. Men de har liksom en klubb som heter River Plate. Det finns ju spelare i argentinska landslaget som heter McAllister.
Ja, just det.
Men 1966, som sagt, det var då liksom rivaliteten tog fart på allvar. En kvartsfinal i VM i England, mellan England och Argentina. Där Argentinas lagkapten Ratin blir utvisad efter att ha tjafsat med domaren. Och det är otroligt upptrissad stämning efteråt när England har vunnit med 1-0. Så säger Englands förbundskapten Alf Ramsey att argentinarna har uppträtt som djur. Argentinarna anser sig bortfifflade och bortdömda. Och det här på något sätt, det här grundar liksom som de stereotyper som har liksom legat i grunden för den här rivaliteten ända sedan dess. att Argentina anser att engelsmännen är liksom högfärdiga maktutövare som använder sitt gentlemannaideal lite grann. Och engelsmännen anser att argentinarna är fifflande småskurkar som dessutom håller på och ältar i oförrätt och evighet och evighet. Och det här är ju grova stereotyper, men så är det ju fotbollsrivaliteter. Och i det här fallet så har det ju blivit betydligt allvarligare på grund av då Falklandskriget som vi talade om tidigare 1982. Som ju är där den argentinska militärjuntan försökte återerövra, som de tycker, de här öarna utanför Argentina som de kallar Malvinas. Men britterna segrade i det där kriget.
Men det där var ju ganska länge sedan ändå. Spelar det någon roll idag? Jag tänker, dagens spelare var ju inte ens påtänkta när de där sakerna hände.
Nej, men Argentinas landslag sjunger ju fortfarande en låt i omklädningsrummet som heter La Cuarta Estrella. Där de liksom åberopar Las Malvinas. Vi kämpar för Las Malvinas. Vi kämpar för El Diego, då Maradona. Och det är olika andra historiska oförrätter som de tar upp i den här låten. Okay. Så någon roll verkar det ändå spela. Ja.
Oförrätterna går i arv.
Ja, verkligen.
I studio i Kalmar. Ja, förlåt, så fortsätt.
Ja, och sen har det ju varit, förutom då den här Guds hand-matchen 86, som också då Argentina vann med hjälp av då dels Maradonas Guds hand-mål och dels hans fullkomligt briljanta 2-0-mål där han dribblar av hela det engelska laget. Att det här, det var ju någon slags argentinsk hämnd som både är liksom ett fusk som de gillar lite grann för att det drar de här högfärdiga engelsmännen vid näsan. Och sen då detta briljanta andra mål. Och sen kommer ytterligare en åttondelsfinal i VM 98 där Argentina vinner efter straffläggning sen David Beckham blivit utvisad då efter argentinaren Diego Simeone ganska mycket förstärkt en liten tjurig spark som Beckham riktat mot honom. Och, och återigen, det här går in i den här rivaliteten de emellan. Där de här matcherna, de innehåller alltid något drag av tjuvknep som gör att en besegrade kan liksom känna sig dragen vid näsan på något sätt.
Ja, de bidrar ju till dramatik som vi som tittar på också blir underhållna av. I en studio i Kalmar har vi Claes Aronsson med också, programledare för Sveriges radiopotten Gränsk. Gräns, så att säga. Ni ska inte ha något kod där. Tidigare London-korrespondent, och du har ju också bott i Buenos Aires och länge följt argentinsk fotboll. Claes, hur pratas det i Argentina inför det här mötet idag?
Ja, jag får ju gåshud när jag tänker på det här, men jag var i kontakt med mina närmaste vänner i Zona Sur, alltså söderförorterna till Buenos Aires tidigare idag, och de beskriver det som att det här är ett krig utan kulor för den argentinska heden. Så att det är mycket som står på spel här. De säger att de gärna förlorar finalen bara de vinner mot England. Det är den viktigaste matchen, och det var någon som till och med beskrev det som att det här kan bli den lyckligaste eller den sorgligaste dagen i mitt liv. Och jag såg att vicepresidenten i Argentina, Victoria Villarroel, hon skickade ut en tweet där hon kallade engelsmännen för pirater och inkräktare och det här, nu ska vi stoppa dem. Och det här är liksom inte med glimten i ögat de säger de här sakerna, utan det är på riktigt, åtminstone för medelålders argentinare.
Okej. Är det också på riktigt att de Argentina vill spela i sina bortadräkter, de mörkblå tröjorna ikväll, för att de tror att det kommer ge dem tur?
Ja, de är vidskepliga i Argentina. De är ju katoliker dessutom. Jag vet inte om det har med det att göra, men det var ju så när Maradona gjorde det där målet, Guds hand, då hade han den mörkblåa tröjan, inte de här snygga, randiga, ljusblåa tröjorna. Och de hade också de mörkblå när de vann över engelsmännen 98 där i åttondelsfinalen på straffsparkar. Så att de är vidskepliga och tror mer på de tröjorna än på de ljusblå. Det är lite synd.
Jag tänker ändå, det finns ju nationalism, fotbollsnationalism, kanske i alla länder, men vi hörde om hur den då tar sig uttryck i Argentina. Och britterna är ju också väldigt nationalistiska. Skiljer de sig åt, du som har sett bägge sidorna?
Ja, alltså jag skulle säga att fotbollen i Argentina, den sipprar ner liksom överallt i hela samhället. Det är mycket galnare, och då pratar vi ändå om engelsmännen som är galna i fotboll, men det är ännu mer galet i Argentina, och nationalismen är mycket mer utbredd. Du kan tala liksom med vem som helst i Argentina idag. De får ingenting gjort på jobbet, utan det är den här matchen som gäller. Och dessutom så den här ingrediensen också, att man hade Maradona som var som en gud, och nu har man Messi som är på väg dit. Han är väl som en Jesusfigur. Det finns någonting magiskt över fotbollen, och alla de här spelarna, många av dem kommer ju från de absolut fattigaste delarna utav Argentina. Och det är liksom hopp och en stolthet i bland kanske framförallt den stora fattiga delen av befolkningen.
Mm. En stor symbol för någonting mer än bara sporten. Men det här med vidskepelsen, finns den inom engelsk fotboll?
Inte på det här sättet. Det finns ju säkert många spelare som har sina manér, men inte på det här sättet som jag har sett. Det är liksom inte heller det här att man jag menar, ta bara det här snacket om att Maradona styr allt ifrån uppe i himlen nu. Det är klart att det sägs lite skämtsamt, men det finns ändå någonting där. Mm.
Vi har varit inne på Falklandskriget ju. Jag såg att den argentinske utrikesministern har varit ute och sagt att den där frågan om Falklandsöarna är egentligen inte avklarad ännu. Lever den frågan fortfarande?
Ja, allra högsta grad. De undervisar på skolorna till den nya generationen att Falklandsöarna tillhör, eller Las Malvinas tillhör Argentina, och föräldrar berättar det här för sina barn, och alla återupprepar den här historien när britterna sköt ner stridsskeppet, krigsfartyget General Belgrano, och då 300 argentinare dog. Så att det här är ett stort, ja, det är som ett sår som inte riktigt vill läka i den argentinska själen. Och det kan du gå och prata med 10-åringar på gatan i Buenos Aires, så kan den här storyn som ett rinnande vatten och är lite arga över det fortfarande.
Just det. Men om vi ska gå in på det sportsliga, hur skiljer sig själva spelet mellan länderna?
Ja, nu är inte jag utbildad fotbollstränare här, men vi kan ju säga det, att det, liksom den här baksmällan efter Maradona, det har ju varit alltid drömmen om att man ska ha den här stjärnspelaren, den här kvicka. Vi hade Maradona, och sen så kom kanske Riquelme däremellan, och sen så kom äntligen Messi. Och det är ju det att man bygger upp det väldigt mycket kring en stor stjärna, och så jobbar kollektivet runt omkring, och man ska ha mycket bollinnehav och med väldigt tekniska och sådär. Medan England kanske mer har ett lag som kan hota på olika fronter. Men de här två lagen, England och Argentina, har ju närmat varann med åren, mycket för att många argentinare spelar i den engelska ligan, Premier League. Och dessutom har vi ju sett nu under VM, det här är ju två lag som har stapplat sig fram till semifinal, får man verkligen säga. Mm. Och då har ju storstjärnorna i slutändan levererat även i det engelska laget, Jude Bellingham till exempel. Så att det verkar som att det är, åtminstone i det här VM:et, två lag som är beroende av sina storstjärnor. Mm.
Jesper Högström, jag tänkte, vilket av de här lagen går in i matchen med störst emotionell börda eller press, eller ja, hur man ska beskriva det?
Ja, definitivt Argentina, på grund av det Claes just berättade om. Att Argentina är ett mer, jag skulle säga, krisdrabbat samhälle. Och det är den typen av samhällen som släpar mer på historien. Och där historien blir viktigare, skulle jag säga. Att England ser man ju att Englands framgångar på slutet har ju, de sista åren har ju kommit lite grann. Man har brutit med sitt både fotbollshistoriska och andra arv. Alltså nu har man ju till och med en tysk tränare. Så där tror jag, alltså jag tror att det här med historiens börda och liksom det som har hänt i det förflutna i England, tror jag att man just tar det med lite glimten i ögat. Mm. Och det som vi har hört, det gör man inte på samma sätt i Argentina. Mm. Och sen, om det sen är en fördel eller inte, det är faktiskt svårt att säga. Det kan vara en fördel, det där emotionella engagemanget. Och samtidigt så kan det bli för tungt. Och ärligt talat så vågar inte jag säga på förhand vilket era som kommer att visa sig ikväll.
Ukrainas president Volodymyr Zelensky petar landets försvarsminister Mykhailo Fedorov, som bland annat blivit känd för Ukrainas drönarsatsningar. Han petas efter bara 6 månader på posten. Och med oss nu Kjell Engelbrekt, professor i statsvetenskap i Försvarshögskolan. Kjell, hur ska man se på att Fedorov nu lämnar efter bara ett halvår?
Ja, det är ju en relativt kort tid för en sån position, men han var ju också tidigare engagerad här i regeringen, och det är väl det som innebär ett avbräck är väl att både han och premiärministern då lämnar samtidigt, och det är väl just nu i det läget man befinner sig i de 2 viktigaste posterna.
Om man ska beskriva honom under den korta tiden han har varit på den här posten, hur viktig han varit för Ukrainas försvarsförmåga?
Ja, jag tror man måste se det som i kombination till att han tidigare var minister för digital transformation. Och han var ju väldigt viktig där eftersom han startade ett antal olika saker som tog det ukrainska samhället in i liksom den nya världen med digitala tjänster. Och han 2 dagar efter invasionen 2022 så tog han kontakt med Elon Musk och lyckades då få tillgång till de här Starlink som har förbättrat kommunikationen för den ukrainska militärmakten och ett stort antal andra projekt. Han lyckades ju också få Musk att se till att de ryska trupperna längs med fronten inte har längre tillgång till Starlink. De lyckades ju skaffa sig den tillgången, men i början på året här så lyckades de begränsa det väldigt mycket, och det har varit väldigt viktigt faktiskt för hur striden har utvecklats i år.
Han beskrivs ju som väldigt populär, gissar att det är en del av anledningen det du nyss nämnde. Finns det någonting mer om att säga om varför han beskrivs som populär?
Han är ju en väldigt liksom, tillgänglig person, en dynamisk person. Han är ju bara 35 år gammal, en sån här tech-entreprenör liksom, av det nya slaget. Så han har ju både ett slags symbolvärde kan man säga i när han har ingått i regeringen. Men också då alla de här olika projekten som han har startat. Också det här att man är så framträdande när det gäller drönarkriget, det är ju delvis hans förtjänst faktiskt. Han har lett också ministeriet då in i den här världen. Det var den stora försvarsmässan i Paris. Förra gången som Ukraina var med där så var det 10 företag som var representerade. Den här gången så var det 80 företag nu i maj. Och det här är saker tror jag som man kommer att se tillbaka på också. Jag tror han har startat och breddat försvarsindustrisamarbetet när det handlar om liksom högteknologiska företag med en rad olika länder, inklusive Sverige då med Gripen-samarbetet där man var med och förberedde det här avtalet.
Mm. På bara några dagar så har ju flera tunga namn lämnat centrala poster. Vad är din analys? Varför får just Fedorov sluta nu?
Alltså den officiella förklaringen till den här omstöpningen av regeringen är ju att man inte tillräckligt prioriterade försvaret under vintermånaderna, och att den ukrainska befolkningen fick liksom lida extra då till följd av det här. Och det är väl ett ansvar som då Svidrydenko, premiärministern, delar med Fedorov då, som ju inte bara var försvarsminister utan också då ställföreträdande premiärminister. Så det är förmodligen en del av förklaringen. Sen kan det också ligga någonting i en del rykten som går om att han inte har lyckats åstadkomma ett riktigt bra samarbete med den militära ledningen, till exempel då general Sirski som ju är militär överbefälhavare. Och det här är rykten som jag också har hört när jag varit i Kiev, att de talar inte riktigt samma språk helt enkelt, den militära etablissemanget och Fedorov.
Hur ser kritiken ut nu mot det här beskedet som kommer?
Ja, jag tror det är en del som inte förstår riktigt vad problemet ligger i. Men de kanske inte har den här djupare insikten heller i de här samarbetsproblemen som finns. Sen när man tittar på vad Fedorov själv säger i ukrainska Pravda i en artikel idag, eller jag tror i en intervju, så tillstår han ju att inte alla försvarsupphandlingar sker i konkurrens och att han inte har lyckats få plats på plats då en ansvarskultur, som man säger. Och det låter ju som att det i så fall då har skett en del slöseri med ekonomiska medel och en tolerans för korruption i försvarsindustrin. Så det är någonting som vi kanske får veta mer om de närmaste dagarna och veckorna.
Det talas ju om att nuvarande inrikesminister Ihor Kolomenko blir Fedorovs eventuella ersättare. Vem är han?
Ja, han kommer mer ifrån den här typen av bakgrund. Han har gått polisutbildning och militärutbildning och han är också disputerad i psykologi förresten. Han har hållit på mycket med utbildningsfrågor och bemanningsfrågor och han har haft en väldigt tuff roll som minister då för inrikes i och med att han har varit ansvarig för tillämpning av lagstiftning kring militär mobilisering. Och det här är ju en väldigt känslig fråga i Ukraina, så att det här man ibland har stoppat unga människor på gatan och föst in dem i bussar om de inte har haft laga skäl för att de inte befinner sig vid fronten och inte har uniform på sig. Så att han har haft ett väldigt tufft en tuff uppgift, men förmodligen anser president Zelensky att han har skött den här svåra uppgiften väl.
Och kort om, det går ett kort svar på det, men hur påverkar det här omskakningen Ukrainas möjligheter framåt?
Jag tror ändå det som Fedorov lyckades åstadkomma i termer av den här teknologiska utvecklingen och teknologiska samarbeten, det kommer att fortfarande finnas kvar. Och sen är det viktigt också att det samarbetet mellan försvarsmakten och ministeriet där försvarsministeriet fungerar bra. Och det är väl förmodligen det som man tror att Klimenko kommer att fungera bättre i den rollen. Så att jag tror inte att det här är något allvarligt avbräck för Ukraina.
Tack så mycket, Kjell Engelbrekt, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan. Och samtidigt så fortsätter ju nu Ukraina sina attacker mot ryska oljefartyg och raffinaderier. Bara under natten till idag ska Ukraina anfallit 20 fartyg, och mer om det nu i en återsändning av eftermiddagens Studio 1.
Ukraina fortsätter sina attacker mot ryska oljefartyg och raffinaderier. Bara under natten till idag ska Ukraina ha anfallit 20 fartyg. Och det är som en del av offensiven i Azovska sjön vid Svarta havet.
Och på det här viset så slår ju Ukraina mot en av Rysslands viktigaste inkomstkällor. Man försvårar också den ryska krigföringen, och det får då konsekvenser för ryska befolkningen också.
Maria Persson Lövgren, tidigare Rysslands korrespondent. Hur skulle du säga att den här bristen på bensin påverkar den ryska befolkningen?
Ja, dels finns det ju då människor som har tvingats stå i köer i dygn för att överhuvudtaget få någon bensin. Sen är det också så att i många områden nära oljefält så har människor valt sig vid att man har tillgång till bensin till ett lågt pris, och det är så att säga ett inofficiellt avtal kan man säga med makthavarna att de förser ryssar med billig bensin, och när det där inte funkar så slår det ju också mot tilltron till Kreml och president Vladimir Putin.
Men märks det i hela landet eller är det i delar av Ryssland?
Ja, det är ju framförallt värst på Krimhalvön som i stort sett inte har någon bensin. Alternativt kostar den 4 gånger mer per liter. Eller så säljer man kvalitativt dålig bensin som förstör bilarna. Men det har också setts sådana här långa köer och stängda bensinstationer i storstäder som Sankt Petersburg och Moskva. Och i till exempel Sankt Petersburg så har man nu förbjudit officiella tjänstemän, alltså sådana som jobbar offentligt, att tanka mer än 20 liter per gång. Och då har man alltså en form av ransonering, vilket också påminner ryssarna om att så där var det ju på 90-talet, att man kunde inte köpa mycket bensin man ville, utan man fick ett ransoneringskort och sen så fick man åka till en bensinstation och tanka 20 liter. Så det är sådana vibbar som märks också. Mm.
Och det väcker ilska detta när man inte får tanka bilen när man vill. Vi ska höra på några där svordomarna flyger i luften.
Давай, блядь. Ja, Maria, du kan väl hjälpa till att översätta det där, för att min ryska är lite dålig.
Ja, nej, men de svär på folk som inte håller sig i kön utan försöker gå före, och det har det kommit en rad bilder och videos på under de här två veckorna där vissa har kommit med en bensindunk och gått före i kön, alltså inte stått i bilköer som då löper ibland kilometervis. Mm. Och det har blivit slagsmål i de här köerna, och alternativt att man skäller på varandra.
Det var ju två veckor sedan Putin själv medgav att Ryssland befinner sig faktiskt nu i en energikris. Och hur säger då ryssarna? Hur märker de av energikrisen förutom det här med bensinsituationen?
Ja, men det här är ju också, får ju konsekvenser bland annat för jordbruket till exempel, som är beroende av dieseltillgångar för att kunna skörda vete och annat på fälten och så. Och det där skrämmer då många och tänker att det här kommer påverka mattillgången, alltså att det får andra effekter efter ett tag. Men samtidigt så är ryssar väldigt måna om att säga att det är ingen fara, vi ska inte ha panik, eller vi har terpinje, alltså att vi kan ha tålamod och står ut. Och det är liksom en viktig egenskap hos ryssar, och därför så vill man inte prata så mycket om att det är så, här är så farligt egentligen.
Men hittar man på alternativa sätt att ta sig fram då, om man inte har råd eller om man inte alls får tag på bensin till bilen?
Ja, de har ju ökat försäljning av elbilar, men som inte har varit så jättepopulära i Ryssland, för att det är inte så lätt att hitta ställen där man kan ladda dem. Men elbilar säljs mer, och sen är det människor som på landet så köper man häst för att dra skördetröskan. Man cyklar i städerna, och så finns det de som försöker tona ner och säger, ja, men vi har ju så bra kollektivtrafik, vi kan åka tunnelbana och buss. Mm.
Men just det där du var inne på, Maria, med terpinja, tålamodet. Man vill inte gärna prata om att det är rätt tuffa tider för somliga av dem. Men kan man ändå märka att det är tydligare nu än tidigare för ryssarna att deras land är i krig?
Det är många fler som har ju drabbats på olika sätt. Dels är det ju så att de här drönarna når ju längre in i Ryssland och slår ner på väldigt många olika ställen. Dels där det finns då oljelager, hamnar, militär tillverkning, och därför så är det många fler som märker av att landet är i krig, där man då försöker låtsas som om det är precis som vanligt, så kan man inte göra det längre. Och det har också dött ryssar i en del av de här attackerna som då har riktats mot militära mål, men där man har skjutit ner då drönare, och då faller det skräp och det har satt igång eld och så i bostadshus.
Vi har med oss Johan Hovinen också, överstelöjtnant på Försvarshögskolan. Det är drönarna som förklarar det här. Är det just det att de når längre in? Är det det som är grejen, eller finns det andra faktorer som väger in också?
Nej, men det är väl att man under det senaste året har utvecklat de här styrsystemen till drönarna. Att man har förbättrat målsökarfunktionen på drönarsystemen. Man har ett bättre sambandssystem med Starlink inkopplat i drönarna. Och dessutom har man då lyckats skala upp det här till en massproduktion som man tidigare inte hade.
Finns det något annat som spelar in att Ukraina nu har hittat en sån effektiv strategi 4 år in i kriget?
Det är väl framförallt att man har identifierat, tror jag, den vad som är den bärande källan i den ryska ekonomin. Man har väl insett att avgörandet kommer inte på slagfältet i första hand, utan det kommer att komma genom att man påverkar den, i det här fallet, den ryska ekonomin och oljeindustrin. Vi ser att det här har ju pågått i nästan ett års tid, där man har gått mot olika raffinaderier, men man sedan månadsskiftet april-maj kanske ökat och intensifierat attackerna mot oljeindustrin, och inte bara raffinaderierna in i Ryssland utan även mot hamnarna som vi har sett i Finska viken, Ostloga, Primorsk, stora hamnen in i Sankt Petersburg, men vi har även haft i Svarta havet, Tuapse och Novorossiysk. Så att, och det är ju utskeppningshamnarna för olja. Och nu ser vi också då att man har skalat upp attackerna mot själva bärarna utav oljan i Jasovska sjön och här framöver sannolikt också mot Svarta havet i större utsträckning.
Vad kommer det sig att Ryssland inte har lyckats hitta motmedel och stå emot de här attackerna?
Ja, det är en bra fråga. Det är klart att vi är ju inne i krigets femte år och Ukraina har ofta koncentrerat sina attacker i den södra regionen på Krim mot olika typer av luftvärnssystem och radarsystem där man successivt har försökt att minska mängden upptäcknings- eller förmågan till att upptäcka mål från rysk sida. Och i det här fallet får man väl säga att det som har tidigare varit Rysslands stora räddning, det vill säga att landet är så stort, det är nu dess också dess svaghet, för att det är svårt att med luftvärn befinna sig på alla platser i Ryssland.
Mm. Men jag tänker ändå, tidigare har överryssarna visat prov på snabb teknisk utveckling. Är det bara en tidsfråga innan de kommer i kapp i försvaret mot de här drönarna?
Det kan också vara det som vi ser just nu som pågår. Ryssland har påtalat vid de senaste månaden här att man har slagit ut ett antal drönare och effekterna har blivit mindre. Mm. Nu pratar man om att man ska gå in i en ny fas från ukrainsk sida och den nya fasen kanske är att slå mot i det här fallet då fartygen som ska frakta oljan som är ute till havs där det inte går att ha luftvärnssystem, men att Ukraina har då sina sjöburna drönare och så har man tagit fram en ny typ här som vi har sett slå mot med lite lång räckvidd som vi har sett användas mot Krim och även mot den här landtungan mellan Mariupol och Krim där ett antal lastbilar med olja och underhåll har blivit utslagna med ganska hög frekvens.
Paul Wrange, du är professor i folkrätt vid Stockholms universitet. Vad säger folkrätten om det här, om att slå ut infrastruktur på det här sättet? Det påverkar ju uppenbarligen civilbefolkningen.
Ja, det gör det. Ukraina för ett legitimt försvarskrig, men som alla krigförande så måste man ändå hålla sig inom krigets lagar. Och så vitt jag förstår så gör Ukraina det också till skillnad från Ryssland, i alla fall i stort sett. Men om vi då tar just den här frågan så är det då, ja, det är två saker man måste fråga sig. Det första är om det är militära mål de angriper, de här raffinaderierna etc. Och om de används för att försörja den ryska armén med drivmedel etc. Då är det såklart militära mål. Om det däremot handlar om att slå ut källor för att finansiera kriget, då är som kopplingen till krigföringen är lite mer indirekt. Och det finns olika uppfattningar bland staterna om huruvida det är ett legitimt militärt mål eller inte. Så där ska jag säga att det är oklart. Sen vad det gäller proportionalitet, alltså om det hela då påverkar civilbefolkningen på ett oproportionerligt sätt. Ja, det handlar då om en avvägning mellan militär nytta och civil skada. Och det är en väldigt svår avvägning att göra. Bland annat så krävs det ganska mycket fakta för att kunna göra den bedömningen. Men jag ser väl kanske inte att det är just det som är det stora problemet just nu. Vi har inga rapporter om att det skulle vara något stort civilt lidande, att livsmedelsförsörjning och hälsovård och så skulle vara direkt lidande. Så jag tror att den folkrättsligt besvärligaste frågan är om det alltid är fråga om militära mål eller inte. Och där finns det alltså olika uppfattningar.
För jag tänker, du säger ju också att det kan vara en svår gräns där, men det måste också vara en gräns som förflyttas hela tiden. Du säger liksom någonstans så börjar energiproduktionen, elektricitet och sånt också påverkas, tänker jag, som kanske slår mot sjukvård och så.
Ja, så är det. Men det är nog väldigt långt innan man når dit. Och Ryssland är ett stort land med avsvärda resurser också. Så regeringen har ju möjlighet och också en skyldighet att liksom omfördela resurserna så att de viktigaste samhällsfunktionerna ändå fortsätter att fungera.
Säger Paul Wrange, professor i folkrätt vid Stockholms universitet. Tillbaka till dig, Maria Persson Löfgren, tidigare Rysslands korrespondent. Hur stort tålamod har det ryska folket med Putin och hans ledning?
Ja, det finns ju en del rapporter om att det är människor som är väldigt upprörda och faktiskt också skyller på ledningen i Kreml eller anser att de struntar i vanligt folk. Men samtidigt så måste man ändå konstatera att det inte kommer innebära några stora upplopp eller demonstrationer eller så. Det krävs nog betydligt mer att det slutar att finnas mat i butikerna då kanske.
Finns det några tecken på protester eller motstånd från civilbefolkningen?
De som protesterade och skulle kunna tänkas göra det, de har i största flertalet lämnat Ryssland, för att det är ju så att du kan inte ens hålla upp en ukrainsk flagga utan att bli gripen av polis i Ryssland idag. Så att möjligheterna till att protestera är inte särskilt stora.
Men jag tänker, om det blir bråk och liv runt de här bensinstationerna, är det någonting som tillåts av rysk polis och sånt där? Eller försöker man hålla ordning och dämpa den oron också?
Ja, men polisen finns ju oftast där för att försöka hålla ordning och så, så att det urartar väl inte fullständigt till kaos. Men problemet är ju att ryssarna själva inte riktigt vet hur de ska bete sig för att deras makthavare ska bry sig om just deras problem.
Maria Persson Löfgren sa det, tidigare Rysslands korrespondent. Johan Hovinen hade vi med också, överstelöjtnant på Försvarshögskolan, och Paul Wrange, professor i folkrätt vid Stockholms universitet.
Ja, lyckan blev kortvarig för England. Först ska vi säga tack till Ylva Lilja och Lasse Johansson som ledde eftermiddagens Studio 1. Så vi hörde där och körde eftermiddagens repriser. Nu ska vi se att jag har tappat bort mig lite här. Sånt som händer ibland. Vi ska ha ytterligare repriser.
Ja, vi går till värmen som ju håller i sig på flera håll i landet. Där närmar sig temperaturen 30 grader.
Det här påverkar ju inte bara oss, det påverkar djuren. Som på Skansen i Stockholm. Där serveras isglass anpassad efter varje arts kost.
Som exempelvis knubbsälarna som i morse fick sin sommarglass från djurvårdaren Theo Fredriksson. Isglass gjord på sill.
Sill? Som alltid. Så sälar äter ju framförallt fet fisk, så sill är det de tycker allra mest om.
Och nu har det lagts fram två skålar med vatten och sill som är fryst. Och nu slängs de här bitarna av fryst sill ut i vattnet. Men de hugger inte på det på en gång. Hur lång tid brukar det ta innan de hugger in?
När första fisken dyker ut och de förstår att det är något spännande. Eftersom att de stänger näsan under vattnet så känner de inte riktigt att det luktar fisk om sakerna.
Hur stor del är liksom den här maten för att kyla ner dem?
Men lite grann. Alltså så här, det är en väldigt bra vattentemperatur. Det är samma temperatur som det är ute i Mälaren, eftersom att det är det vattnet vi har här. Men om det blir jättevarmt så blir de ju mindre aktiva och då kan de behöva hjälp att kyla sig ner. Men det är de här kanske inte de djuren som är mest påverkade utav värmen.
Kolla, nu fick den tag i en stor bit här.
Fick hon inte en fisk?
Fick hon en fisk?
Ja.
Nu är det inte så många isbitar kvar.
Nej, de tinar väldigt fort i vattnet, vilket är både bra och dåligt. Hade det tinat långsammare så hade de ju fått längre tid att utnyttja den här glassen. Men tinar det fortare så blir de ju gladare fortare, för då får de tag i maten.
Oj, du kommer en fram här och kika lite. Hej, hej!
Hej, killen.
Vilka djur ska vi möta nu?
Jag tänkte vi ska gå förbi våra järvar som också ska få lite glass och se om de är lika sugna.
Det är ju inte bara sälen som får svalka i värmen utan andra djur också. Vi ska bege oss till järven där djurvårdaren Malte Solberg väntar på oss.
Hej, nu går vi från säl ner mot järvarna.
Toppen, vi är redo.
Hej!
God morgon, Malte.
God morgon. Där är du glassen.
Här är glassen.
Vad har du i den?
Vaktlar.
Vaktlar?
Ja.
Är det här en favorit?
Jag vet inte om det är en favorit. Vi har gett höns förut och det brukar vara populärt. Men det mesta som är animalisk, kött eller fisk eller sånt, det är ganska populärt hos våra järvar. Där de är asätare.
fram då.
Kolla, nu springer det fram en här.
Ja, det är vår hona som kommer här.
De är ju sjukt gulliga.
Visst är de det?
Ja.
De är otroligt underskattade skulle jag säga.
Det är som små björnar. Nu har ju hon gått till fel plats. Hon har inte fattat var isklassen är någonstans.
Exakt, och det är det här som är grejen. Hon ser ju inte så jättebra. I alla fall inte lika bra som vi gör. Så man ser att hon går med näsan ner i marken hela tiden. För att hitta vart isklassen är.
Men vi var hos sälarna precis. Och de väntar till sillen var tinad. Hur gör järven? Håller de på, alltså ligger de och slickar på den här isglassen eller väntar de också?
Det kan vara så att de ligger och slickar på den. Det kan vara också att hon drar in den i sitt gryt också. För att hon tänker att hon ska spara den till sen. Vilket inte funkar jättebra alltid. För hon har inte samma tålamod som sälarna har. Hon vill att saker ska ske nu. Ja, men nu går hon iväg med den till exempel.
Men du sa det att de söker sig till den här stenraset för att söka svalka. Men hur jobbigt tycker de att det är när det som idag ska bli 30 grader varmt?
Ja, men mitt på dagen så kan det ju vara ganska jobbigt. Det tycker ju vi också. Även om, och vi har inte ens päls på oss på samma sätt. Och det märker man också på vilda järvar. Att de är ju inte aktiva under dagen.
Hur lång tid brukar det ta för dem att äta upp sin glass? Den är ju ganska stor. Det är som en matskål till en större hund ungefär i storlek.
De här är faktiskt ganska... De är mindre än de vi brukar ge. Vi brukar ge ett lite större fat. Vad kan det vara på kanske 10 liter då? Och det kan ju ta 3-4 timmar för dem att knapra i sig. Beroende på hur hungriga de är såklart. Men ibland gör vi också att det är utöver deras ordinarie foder. Som vi kan göra blodglassar till exempel. Som de då slickar i sig mycket längre. Nu börjar de ju tugga på den liksom också. Och det kanske de inte hade gjort med en blodglass på samma sätt. Och de har ju väldigt kraftiga käkar. De brukar ju tugga i sig ben och sånt. Så ett isblock är ingen utmaning för henne.
Reporter där var Elinor Levinsson. Blodglass, får jag bjuda på det?
Nej tack, vi tar ett annat inslag istället.
Lycka blev kortvarig för England. Argentina kvitterade först, men nu så står det till och med 1-2 till Argentina. Sofia Sorfrenado, du befinner dig i London. Hur är stämningen bland de engelska fansen?
Jo, men från den höga glädjen vi var på precis innan vi pratade tidigare så blev alla liksom som förstenade in i den här puben. Tysta, man tog sig för ansiktet och förstod inte riktigt vad det var som hände där när Argentina slog in det andra målet och tog ledningen helt enkelt. Och man hörde också ganska mycket svordomar av de som kom ut här och sa att varför släpper man spelet, varför håller man inte i det, matchen var ju inte över än. Så att besvikelse, chock, det är stumt här just nu kan jag säga. Alla står fortfarande lika klistrade vid tv-skärmarna men... nivån är betydligt lägre, inte lika glatt längre.
Knappt en minut kvar nu av matchen och vi får väl se om det ser ut att bli gravöl eller vad säger du nu Sofia kort?
Ja, det är mycket tyder ju på ja. Det just nu ja. Tyvärr och besvikelsen syns ju också i de engelska fansens ansikten här i London.
Stort tack för det Sofia, jag måste sluta nu. Stort tack för det. Ylva Lilje och Lasse Jösson ledde eftermiddagens Studio 1. Kvällens program producerades av Martina Lindvall. Tekniken sköttes av Martin Seipel. Jag heter Samantha Kord och vi säger tack.